Björn Wiman, välkommen till Fri Tankes podd.
Tack så mycket.
Du är ju aktuell med boken Grinden i Dachau nu. Sex essäer om det tidlösa hatet mot judarna. Det här är ju extremt aktuellt just nu förstås. Kan du börja med att bara säga någonting om antisemitismens olika uttryck och former? För det finns ju liksom lite olika kategorier av antisemitism. Hur tänker du kring det?
Ja, det beror ju lite på vad man väljer att skära den frågan. Den kanske intressantaste sättet att skära den, tycker jag, är att säga att den uppträder i nästan alla sammanhang i det moderna samhället. Den manifesterar sig i allt från Hamas, vildsinta och våldsamma judehat som finns inskriven i den här organisationens stadgar, till ett slags bakgrundsbrus hos delar av vänstern, och till ett vad man skulle kunna kalla ett slags salongsantisemitism som finns nästan hos gemene man, skulle jag säga, som manifesterar sig som en misstänksamhet och bakomliggande föreställningar om att judar, så att säga, konspirerar eller har något särskilt förhållande till makten i världen. Mm. Så att det tror jag egentligen är det mest relevanta sättet för oss att få syn på den. Då ser man hur tydligt broarna löper mellan de här olika uttrycksformerna. Mm. Vi intervjuade i Dagens Nyheter nyligen nazisten Vera Oredsson, som ju är en av Sveriges mest kända nazister.
Jag har just läst hennes brors bok om henne.
Ja, precis. Mm. Ja, den är ju intressant, och det var med anledning av det som jag vår förstår. Reporter Niklas Orenius åkte upp och träffade henne. Mm. Och när han kom upp där så talade de ju om nazismens förflutna, och de talade om, ja, hon fick helt enkelt lägga ut texten i sin bizarra världsuppfattning. Mm. Och sen när man kom in då på Hamas och Hamas massaker på judar i södra Israel den 7 oktober. Mm. Så då blev det uppenbart att de nazister som var där hemma hos Vera Oredsson och, så att säga, hjälpte henne, hon är ju en äldre kvinna. Mm. De utbrast då i starka sympatier just för Hamas. Och där ser man ju nästan övertydligt hur bron går från den våldsamma islamismen till den våldsamma högerextremismen och nazismen. Mm.
Men är det inte så att den här högerextrema, så att säga, synen på judar, eller att de, så att säga, bejakar Hamas, det är väl egentligen bara för att resultatet är detsamma, nämligen en utrotningsidé liksom. Men de har väl helt olika motiv till sitt judahat, eller?
Ja, inte riktigt. Alltså, det intressanta är ju, banden finns ju väldigt konkret här också. Mm. Det går ju på bio nu en film som heter The Zone of Interest. Just som det. Handlar om Rudolf Höss. Mm. Och han var ju en av de ledande nazisterna. Han tillhörde ju de som dömdes och avrättades också efter kriget för sina krigsförbrytelser. Men inte alla nazister gjorde ju det, utan många flydde ju utomlands. Och en stor del av de nazistiska förbrytarna hamnade just i säkerhetstjänsterna i Egypten och Jordanien och Syrien, och hjälpte där till att bygga upp den moderna legering av gammal antisemitism och ny antisemitism som präglats av nazismen. Mm. Stormuftin av Jerusalem. Just det. Han befann sig ju i Tyskland under andra världskriget och var ju en del, så att säga, kan man säga, av den nazistiska ideologin. Mm. Och han tog ju starka intryck. Han jublade ju över förintelsen. Mm. Så banden däremellan har ju, precis som när det gäller alla former av antisemitism, väldigt starka paralleller. Mm. Så det går nog egentligen inte att säga att det är två helt olika motiv eller två helt olika sätt att se på det, utan det finns väldigt tydliga kopplingar här emellan. Mm. Och precis på samma sätt så är det ju mellan, om man ser det, den sorts antisemitism som är vanligast inom delar av den politiska vänstern. Mm. Den bygger ju också i sin tur på gamla föreställningar som egentligen går tillbaka ända till Bibeln. Mm. Och föreställningen om judarna som svekfulla och Kristusmördare. Mm. Och myterna som sen utvecklades under medeltiden till föreställningar om att judar smider ränker, så att säga, och är fientliga till samhället.
Jag tänker på Rumänien på 30-talet hade ju en väldigt märklig organisation som heter Järngardet. Jag vet inte om du känner till, men och någonting som hette Ärkeängeln Mikaels legionär eller något sånt där. Och där handlade det ju, det var ju en fascistisk och kristet fundamentalistisk rörelse som ju sa att judarna förnekade Messias liksom. Men den här vänsterradikala antisemitismen, det är väl också någon slags perverterad maktanalys, att man tillskriver judarna någon slags makt som de inte borde ha, så att säga.
Absolut, och den grundläggs ju hos Karl Marx, som ju typiskt nog, får man säga, han hade ju själv judisk påbrå, men var ju också, formulerade ju en alltså virulent antisemitism i några av sina skrifter, och han var väl en av dem som etablerade just bilden av juden och pengamakten, så att säga. Och det där har ju då vidtraderats och vidarebefordrats, och idag är väl det vanligaste, kanske får man säga, idag är ju associationen med judar och Israel. Mm. Och där Israel ses som förbundet med USA med viss rätt. Jag menar, det är ju två länder som har haft nära samarbete. Mm. Och eftersom att USA är sinnebilden för imperialism och koloniala maktambitioner, så blir Israel också väldigt starkt associerat med det. Och eftersom att en av antisemitismens grundmönster är att man associerar alla judar i Sverige och världen med vad Israel gör, så får då alltså alla judar också sota för Israels, i det här fallet, misstänkta krigsförbrytelse då i Gaza.
Just det. Men du, utifrån din egen roll som kulturchef på Dagens Nyheter, hur kommer det sig att du har engagerat dig just i antisemitismen så mycket som man ändå får säga att du har gjort?
Ja, det har ju personlig bakgrund helt enkelt. Jag, i början på 2000-talet så gjorde jag en resa till Israel som berörde mig väldigt starkt. Jag fascinerades av att se det här landet och den här konflikten. Vi reste ju både i Israel då och i palestinska områden. Och det här var ju under den tiden då det var relativt fred där och det var möjligt att göra det. Och jag blev under den där resan övertygad om att det enda sättet att förhålla sig till den här konflikten är att vara både starkt pro-israelisk och starkt pro-palestinsk. Mm. Därför att precis som den israeliska författaren Amos Oz sa, så handlar det här om två olika men också lika legitima konflikter. Mm. Alltså två folks kamp för lika legitima kamp för trygghet, säkerhet och frihet. Men det judiska folkets behov, bevisliga behov av att ha en egen stat där man kan leva i fred. Och det palestinska folkets kamp för ett eget land och en egen nation. Och det är omöjligt att inte vara starkt solidariskt med båda de här folken. Så det hände då. Och sen så började jag jobba på tidningen Expressen, och där träffade jag en rad människor, både med judisk bakgrund och som inte hade judisk bakgrund, som var intresserade av det här och som också öppnade ögonen för mig för hur just antisemitismen inte är vilken rasism som helst. Utan antisemitismen skiljer sig på det sättet att den har, så att säga, vidare ambitioner än så, än att bara peka ut en enskild folkgrupp som mindervärdig eller förkastlig. Utan antisemitismen är i grunden en konspirationsteori om hur samhället fungerar. Och därför så är ju kampen mot antisemitismen inte främst en angelägenhet för den judiska gruppen, utan kampen mot antisemitismen är en angelägenhet för alla som vill fortsätta leva i en demokrati. Antisemitismen är ju, som sagt, inte bara vilken rasism som helst, utan det är en konspirationsteori som i grunden ifrågasätter hela den ordning som det demokratiska samhället vilar på. Den säger att det finns i botten av vårt samhälle en dold maktordning som styrs av judar och som konspirerar för att skada dig och mig och alla andra som ingår i det riktiga folket. Och därför så har ju antisemitismen, därför blir den också så både angelägen att engagera sig mot och angelägen att förstå. Och också mot bakgrund av det jag sa inledningsvis, att den manifesterar sig på så många olika håll hela tiden. Och den handlar ju som sagt inte om, det är ju väldigt viktigt att understryka det här. Den handlar, antisemitismen handlar inte om judar.
Mm.
Den handlar om antisemiternas fantasier om judar.
Mm.
Och du ser ju hur de här konspirationsteorierna dyker upp nu också i ganska etablerade sammanhang som i högerkretsar i USA. Där man ju har den här föreställningen om att det finns just en konspiration av judar. George Soros, den engelska filantropen och finansmannen, är ett av de främsta exemplen för det här. Man menar att det finns, att han leder ett slags konspiration mot den västerländska världen där han orkestrerar den här massinvandringen som hotar att slå sönder då både Europa och USA.
Ja, det märkliga är ju att den dyker upp liksom i så aparta sammanhang som bland vaccinskeptikerrörelser. De har ju också idéer om att det är judar som ligger bakom. Alltså det dyker upp överallt.
Alltså när jag gjorde den första utgåvan av den här boken, mm. då, Grinden i Dachau, det var ju 3 år sedan.
Mm.
Och den är ju väsentligt omarbetad sedan dess. Ja. Och, men när jag skrev den första gången, då var ju den stora globala nyhetshändelsen som var på allas, fanns i bakhuvudet på alla, det var ju pandemin.
Pandemin, ja, precis.
Och det var ju ett sånt intressant exempel, därför att när det här viruset dök upp i Kina, så den som har studerat bara ett minimum av antisemitismens historia kunde ganska lätt räkna ut att det skulle bara dröja några dagar eller veckor,
mm.
tills det skulle bli judarna som fick skulden för virusets uppkomst. Och mycket riktigt, precis, ja, så var det.
Precis så var
det. Och det skedde då i bland annat Iran och på flera andra håll, där man hittade på då att det var judar som hade skapat det här viruset. Mm. Fullständigt nonsens naturligtvis.
Mm.
Och återigen, antisemitism och antisemitiska fördomar handlar inte om judar. Det handlar om fantasier om judar. Och sen så, precis som du säger, så när pandemin utvecklades, man tänkte sig då byggde man upp föreställningen om att vad judar hade hittat på det här, varför hade de då gjort det, kan man fråga sig. Jo, återigen i antisemiternas fantasi. Det hade de gjort för att de skulle tjäna pengar,
mm,
på vacciner som behövdes sen. Så det fanns återigen en elaborerad komplott här då, som man föreställde sig. Och det var ju fascinerande. Det här var ju ett skolboksexempel på hur de här konspirationsteorierna fungerar. Och det är därför man ska se upp varje gång det dyker upp, så att säga, en global kris eller ett dramatiskt skeende som påverkar väldigt många människor. Det kommer inte att dröja länge innan judarna får skulden. Jag använder någonstans i boken det här begreppet Goebbelsglappet. Alltså den tidsrymd som hinner gå mellan det att något nytt fanskap dyker upp här på jorden och att judarna får skulden för det.
Mm.
Och det sägs, tillskrivs då den tyske nazistiske propagandaministern Josef Goebbels,
mm,
som ju hade som expertgren att skuldbelägga judar för både det ena och det andra som hände här i världen.
Och efter 7 oktober förstås förra året, så har ju antisemitismen exploderat, mm. får man nog säga.
Ja, det var ju återigen ett sånt där exempel där man tyvärr kunde se utvecklingen lite grann som ett självspelande piano.
Mm. Mm.
Det tog inte många timmar efter att judar angreps i den största massaken sedan förintelsen, till att judarna själva började få skulden för, ja, den här,
precis,
saken.
Att de hade själva orkestrerat.
Ja, de hade själv. Det var ju den mest elaborerade fantasin, att det här var judarna själva som hade styrt upp det här för att de sen skulle kunna starta ett krig mot Gaza. Det var ju den extrema varianten. Den mindre extrema varianten är ju den som säger att judarna får skylla sig själva därför att Israel har bedrivit en sån orättfärdig politik mot palestinier, mot både Gaza och den ockuperade Västbanken. Och jag håller med om att Israel har bedrivit en både orättfärdig och mycket dålig politik. Men att judar i Israel och i stora delar av världen ska få skulden för det och skuldbeläggas för det, det menar jag är en del av ett antisemitiskt tankemönster.
Mm.
Men icke desto mindre, som du säger, så uppträdde ju det här, och sen kunde du följa det, precis som jag säger, lite grann som ett självspelande piano. Du såg hur det började på gromliknande upplopp i några av de kaukasiska regionerna i Ryssland. I Europa så såg man hur utbrotten av antisemitism ökade, framförallt på sociala medier, men också det började förekomma attentat och hot mot judiska grupper, församlingar och kulturutövare. Och tyvärr, som sagt, det var nästan bara att pricka av.
Ja.
Bocka av i kanten. För man, det var förutsägbart att det här skulle ske.
Mm. Och nyligen kunde vi ju läsa i svenska media att iranska agenter planerade att mörda judar i Sverige.
Precis, precis. Och ytterligare där ett sånt tydligt exempel på hur antisemitismen fungerar. Den iranska regimen styrs ju till stora delar på hat mot judar.
Mm.
Åker du till Iran så ser du ju på väggmålningarna där, det är ett död åt Israel, förbannelse åt judarna. Mm. Återigen, man kopplar ihop då två enheter. Israels i och för sig förkastliga politik i stora delar gentemot palestinska folket och oskyldiga judar då i Sverige som då ska bli föremål för attentat på grund av detta. Mm. Det är också återigen ett klassiskt exempel på hur hatet mot judar fungerar.
Hur tänker du kring liksom polariseringen av den svenska politiska samtalet idag nu? Häromdagen såg vi ju hur det blev protester i riksdagen under utrikespolitiska debatten till exempel. Vad ser du framför dig under det här året liksom, på den, inom det?
Nej, det var återigen en sån sak som var ganska lätt att se från början här. Att det finns inget säkrare sätt att polarisera och splittra ett offentligt samtal än en konflikt i Mellanöstern.
Mm.
Och det beror nog lite grann på just de här sammankopplingarna som ju ofta görs mellan Israel och judar i till exempel då Sverige. Som ju är enligt min uppfattning är helt irrelevant. Jag menar, det finns massor av judar i Sverige som är starkt kritiska till Israel. Det finns massor av judar i Sverige som är likgiltiga inför Israel.
Mm.
Och det finns massor av judar i Sverige som upplever Israel som ett existentiellt livsvillkor.
Mm.
Men de har ju inget ansvar för Benjamin Netanyahus politik. Yeah. Med svenska medborgare. Och samtidigt så vet man att vid varje utbrott av en konflikt i Mellanöstern så påverkar det svenska judar. Svenska skolbarn, svenska ungdomar som möter antisemitismen på sociala medier. Och naturligtvis andra judar som möter den på andra håll i samhället. Det är klart att bara några timmar efter den här massaken lördagen den 7 oktober så åkte bilkaravaner runt och viftade med flaggor i Malmö och flera andra svenska städer och firade den här massaken på judar som ett led i en palestinsk frihetskamp. Och ja, det är klart att man då som svensk jude är i behov av varje form av stöd och solidaritetsmanifestation från oss som då inte ingår i den judiska gruppen.
Mm.
Och jag vet att många judar som upplevde att det svenska samhället fallerade där och inte för första gången.
Mm.
Och det är därför jag tror att det är så viktigt att poängtera det här, som jag sa tidigare, att ta kampen mot antisemitismen är att ta kampen inte bara för den judiska gruppen, vilket jag naturligtvis tycker att man ska göra. Men det är också att ta kampen för demokratin och för en rad värden i samhället som är grundläggande för att vi ska behålla den samhällsordning som vi har.
Men jag undrar hur du tänker kring, eller i alla fall min upplevelse är att diskussionen blir så otroligt svartvit. Jag läste, jag tror att det var idén i morse, om den här vänsterpartistiska riksdagsledamoten som var talare på en pro-palestinsk demonstration. Och där hon från talarstolen sa någonting om att vi måste ändå fördöma Hamas terrorattack den 7 oktober. Och hon fick inte fortsätta prata. Alltså det var som att man ville inte ställa upp på det, att fördöma det, själva den handlingen. Alltså förstår du vad jag menar? Alltså det här var ändå en pro-palestinsk manifestation som hon då skulle tala för Palestinas sak på. Men hon blev ändå bortplockad för att hon ville fördöma själva attacken den 7 oktober. Är inte det märkligt?
Nej, det är inte så märkligt, därför att det finns ju ingen konflikt där människor har så svårt att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Nej, som när det gäller Mellanöstern-konflikten. Ja du, det tror jag har en del tyvärr med de här nedärvda myterna och berättelserna att göra. Och det finns ju talesätt som bland judar som heter Jews are news. Så fort det finns något judiskt inblandat i ett skeende så blir det omedelbart mycket mer intressant.
Mm.
Jag menar, har alltid varit, om vi bortser från den nuvarande utvecklingen i kriget i Gaza som är ju fasansfullt.
Mm.
Och där jag, min uppfattning är att Israel begår ett enormt misstag. Alltså den stora offret är naturligtvis alla de 30 000 palestinier som har dödats. Men det långsiktiga offret är ju även Israel själv som fullständigt undergräver sin egen framtid, tror jag, i den internationella opinionens ögon. Med det sagt så har alltid varit omöjligt för de flesta människor att se den här konflikten som uppdelad i två, där två folk har lika legitima krav och där den gemensamma fienden egentligen inte är det andra folket utan det egna folkets extrema, allt mer extrema ledarskap.
Mm.
Både vad det gäller Hamas och med den högerextrema och rakt ut rasistiska regeringen som Israel har idag.
Mm.
Amos Oz nämnde jag tidigare, den israeliska författaren. Hans dotter, Fania Oz Salzberger, som är en mycket aktiv, tar aktiv del i samhällsdebatten i Israel, och sociolog. Mm. Hon har sagt att i den nuvarande situationen finns det tre fiender. Det finns tre kamper att föra för en förnuftig människa. Och det är mot Hamas, som är en islamistisk mördarsekt och terrororganisation. Det palestinska folkets fiende. Absolut.
Mm.
Det är mot Benjamin Netanyahu och hans högerextrema regering som är det israeliska folkets fiende på precis samma sätt.
Mm.
Och sen är det mot den tidlösa antisemitismen som finns inte bara i Mellanöstern utan som sagt över hela världen. Men som alltid blandar sig i den här konflikten. Apropå din fråga nu för att sent om sidor komma fram till den. Så är det när någonting händer i Mellanöstern så finns det alltid kvar element av de här uråldriga myterna och berättelserna som finns nedärvda i det västerländska samhället. Det var en polsk präst under andra världskriget som sa att med anledning av de pogromer som förekom i Polen som nazisterna så att säga understödde och ibland även var med och satt igång, så sa han att när man släpper antisemitismens frö i jorden i de här områdena av Europa så faller det faller alltid i bördig jord. Det behövs inte mycket för att ska börja gro. Mm. Och på liknande sätt är det tyvärr i allt för stora delar av också det svenska samhället. Och det är därför tror jag som det här väcker så enormt starka känslor.
Mm.
Men till skillnad från många andra konflikter i världen.
Mm.
Och detta sagt återigen utan att förminska det lidande som finns på båda håll i den här konflikten just nu.
Men om man nu tittar liksom på Israels krigföring just nu då på Gazaremsan, hur tänker du kring argumentet som man ju hör att om Hamas bara släppte gisslan nu, då skulle ju antagligen Israel inte kunna fortsätta på det här viset, därför då skulle ju världssamfundet bara liksom totalt protestera mot det. Så att, är det inte det som är lösningen?
Jo absolut. Alltså, hade Hamas inte genomfört den här massaken så hade den nuvarande situationen aldrig uppstått.
Nej.
Men jag menar att Israel har ju också som åtminstone fortfarande nominell demokrati har ju fortfarande ett ansvar som går utöver det vad en erkänd mördarsekt har.
Mm.
Man har högre förväntningar på en stat som gör anspråk på att vara en demokrati.
Ja.
Än vad man har på Hamas. Så att jag tror tyvärr att Israels reaktion ingick helt och hållet i kalkylerna från Hamas ledare. Mm. Det de vill mest av allt är att skapa kaos i den här regionen. De vill slå sönder möjligheterna för en varaktig fred. För en tvåstadslösning. Tyvärr har de ju under många år paradoxalt nog fått stöd av Benjamin Netanyahu i den strävande för att han har velat försvaga den demokratiska och legitima delen av det palestinska ledarskapet genom att elda under Hamas. Det här blev konsekvensen och nu är den här jorden förgiftad av hat och våld ännu mer än vad den var tidigare. Och det är nog tyvärr det gagnar nog Hamas mest av allt framöver tyvärr.
Vi har ju nu vad man kallar för supervalåret 2024. Jag tror att det är 40% av jordens befolkning nästan som går till val i år. Och allt tyder ju på att valkampanjerna runt om i världen kommer präglas oerhört mycket av desinformation på olika sätt och fake news och allt vad det är. Hur ser din Hur ser din framtidsutsikt ut? Är du väldigt dyster över det här?
Du vill aldrig, du ska inte ställa den frågan till mig om du vill ha ett svar som andas någon form av tillförsikt. Mm. Nej, men jag tror att jag tycker tyvärr man ser väldigt många tecken på att att demokratin befinner sig i väldigt stora svårigheter, och det var någon som sa det. Det låter lite ödesmättat, men jag tror tyvärr att det är sant. I slutet på det här året vet vi om demokratin kommer att överleva globalt.
Mm.
Jag tillhör inte dem som spelar ner betydelsen av Donald Trump till exempel.
Nej.
Jag gjorde inte, har aldrig gjort det. Jag vet att det fanns de som sa redan efter valet 2016 att jag kommer sova gott om nätterna. Han kommer att bli en president vilken som helst. Det fanns de som sa efter valresultatet 2020 att han kommer naturligtvis att gå med på en peaceful transition of power. Alltså, nu finns det de som säger att det här med att han vill gå ur NATO, och det är bara prat. Ingenting av det han har sagt hittills har varit bara prat. Utan det får konsekvenser. Och det här hänger ju också samman, därför att det här är en president som, även om han inte är öppet antisemitisk, jag menar, finns ju många judiska medarbetare hos honom och till och med ingifta släktingar och så, så spelar ju hans maktmetoder väldigt, väldigt starkt på konspirationsteorier och konspirativt tänkande. Och han spelar på en legitimisering av en högerextrem amerikansk rörelse som är rakt ut och öppet antisemitisk. Så att Trump är dåliga nyheter både för den globala demokratin och för världens judar. Absolut.
Nej, jag delar din uppfattning helt där. Det här blir verkligen ett ödesår. Hur tror du att själva Israel-Gaza-konflikten kommer landa? Vad ser du för utveckling?
Ja, Israel kommer sannolikt att fortsätta bomba Gaza till grus och aska. Och ja, verkar inte ha någon föreställning om vad som ska hända sen. Förmodligen hoppas de att arabstaterna på något sätt ska gå in och ta ansvar för någon slags styre. Hur de här 2 miljoner människorna som finns kvar där nu ska leva i ruiner.
Mm.
Det är en gåta för mig, och det är ännu mer oroande är att ingen annan vet det heller.
Mm.
Jag tror som sagt att det grundläggande misstaget var att man agerade och gick rakt i Hamas fälla här. Den amerikanske statsvetaren Ian Bremmer hade ju som en stark vän av staten Israel, precis som jag själv.
Mm.
Hans förslag var ju att man skulle helt enkelt ha väntat. Man skulle naturligtvis ha givit ett adekvat militärt svar på massaken. Det hade man varit tvungen att göra för att skydda sin befolkning. Men sen skulle man ha avvaktat och försökt skapa någon form av systematisk internationell koalition mot den extrema islamismen. Det hade nog haft förutsättningar att få ett bättre resultat långsiktigt än den fullständiga katastrof som vi ser nu, inte minst då för det palestinska folket.
Ja, det är inte jättepositiva framtidsutsikter, men vi får inte mycket att göra. Vi får följa detta. Björn Wiman, stort tack för att du var med i Fritankens podd.
Tack så mycket.